Jag tänkte vi skulle fortsätta på temat om Bibeln och Bibelns dag. Det är ju så här, vi talar ju liksom varje söndag, hoppas jag i alla fall, eller jag vet att det är så. Varje söndag så talar vi i ena kyrkan och i alla andra kyrkor också ur Guds ord. Vi talar från Guds ord och vi talar liksom ut Guds ord, och det ska vi göra idag också. Men jag tänkte att vi dessutom skulle lägga till en aspekt där vi ska tala lite grann om Guds ord. Den här fascinerande boken Bibeln, som består av 66 olika böcker och har ett 40-tal olika författare. Och den är skriven, en bok som är skriven under en tidsperiod av 1600 år. Och den har liksom samlats under den här tiden, och den har bevarats under den här tiden. Och den är världens mest sålda bok. Alla kategorier, det finns liksom ingenting som ens är i närheten. Om man räknar de böcker som har sålts mest i världen under de senaste 50 åren, så kommer Bibeln upp i ungefär 4 miljarder exemplar. Det är bra, eller hur? Det är fler än vad vi är här idag. Den näst mest sålda boken är Maos lilla röda. Och den har knappt sålts under samma tid, knappt i 1 miljard ex. Det är ju ingenting. Och bara för att tala om en bok som någon kanske möjligen känner till, alltså, trea är första delen i den här serien om Harry Potter. Den har sålt i knappt 400 miljoner exemplar. Det är ju absolut ingenting. Fast hon blev rik som skrev den. Ja. Grejen är att jag ibland får frågan, liksom, hur kan du tro på en bok som är flera tusen år gammal? Vad är det som gör den här boken så speciell, så att du har vikt ditt liv åt den boken och att predika den boken? Vad är det som gör att du tror att Bibeln är Guds ord? Och det är några saker som jag brukar lyfta det. En del av er har nog hört mig tala om det här, men jag tror att det här kan vara bra att påminna sig om. En av de grejer som gör att jag tycker att Bibeln är väldigt speciell, och som ger mig en tro på att den här har ett annat ursprung än alla andra böcker, det är den här enheten som jag precis pratade om. Den har kommit till under en tidsperiod som är 1600 år. Det är liksom att någon börjar skriva en bok på 400-talet och så blir den klar nu, i nästa vecka liksom. Det är det tidsspannet som vi pratar om. Och så har den 40 olika författare som har helt olika bakgrund, helt olika kulturer, olika skolning. En del är högutbildade människor och en del är väldigt enkla olärda män av folket. Och ändå så är det ett och samma budskap rakt igenom hela den här skriften. De här trådarna kommer från så många olika håll, men de löper samman och så bildar de en enda berättelse. Och det tycker jag är fascinerande. Och det här har jag kollat med litteraturhistoriker vid universitetet i Lund. Det finns ingen motsvarighet till detta i någon annan litteratur i världen. Det finns ingen annan sån bok som består av skrifter som har samlats under 1600 år, 40 olika författare, och som talar om en och samma sak. Det finns inga fler sådana böcker. Det andra som talar till mig om att den här är en speciell bok, det är ärligheten i den här boken. Det är masken av. Alltså, det är ju inte några superhjältar direkt som beskrivs i Bibeln, utan det är rätt så vanliga människor med fel och brister allihop. I antiken så var det vanligt med sådana här som man kallar för kungaepos. Alltså kröniker över de olika kungar och regenter och allt vad de nu var för någonting. Och deras regeringsperioder. Så det som finns i vår bibel som kallas för kungaböcker och krönikeböcker och sånt där, det är inte de enda som finns från den tiden. Men de flesta sådana här skrifter som finns runt omkring i världen är ofta väldigt förskönande. Alltså kungar och regenter och kejsar och allt vad de nu är för någonting, De framställs nästan som gudaväsen. De är perfekta, de är starka, de är vackra, de har allt. Liksom det är bara bra, precis allting. Så är det inte riktigt i vår bibel. Som du kommer upptäcka om du har gjort det. Det är väldigt ärligt, det är naket, det är mänskligt. Det är människor av kött och blod som begår fel. De har brister, de gör bort sig. Minst lika katastrofalt som du och jag gör ibland. Och ibland till och med värre. Det är som att allt som är mänskligt tillåts att vara med i Bibeln. Det är svek och synd och tvivel och missmod och misslyckande. Alltså Bibeln är inte främmande för någonting som är mänskligt. Det är konflikter, det är olika uppfattningar, det är allt. Till och med liksom interna små konflikter dyker upp här. Som när Petrus skriver om Paulus och tycker att det finns en del som är svårt att förstå. Och på någonstans så kan jag känna, ja men Bibelns mänsklighet blir ett bevis för dess gudomlighet. Det är ärligt. Sen är det ju någonting speciellt att en bok som har liksom funnits så länge och kommit till under så lång tid fortfarande finns kvar. Den är bevarad. Och det har ju gjorts ganska många försök att fullständigt utrota Bibeln från jordens yta, förbjuda den ända in i vår tid. Men ändå så finns den kvar. Den finns kvar mer än någonsin skulle man kunna säga. Och 303 efter Kristus så bestämde den romerske kejsaren Diocletianus att all kristen litteratur skulle samlas in och förstöras. De kristna avrättades, man brände ner de kyrkor som fanns. Och den här kejsaren, han lät prägla ett mynt. Det gjorde man på den tiden. När någonting speciellt hade hänt så präglade man ett nytt mynt. Och det finns ett mynt från 303 efter Kristus, eller den tiden. Där kejsaren har präglat det här myntet, där står så här: den kristna religionen är utplånad och dyrkan av de romerska gudarna är återinförd. 100 år efter det så utropade en ny kejsare kristendomen till statsreligion. Så gick det med det. Under upplysningstiden så dök de upp den ena efter den andra, författaren och filosofen Voltaire hade uppfattningen att Bibeln skulle försvinna när människor började skaffa sig kunskap och börja förstå hur världen fungerar. Om 100 år finns det inte kvar en enda Bibel på jorden, sa han. Han hade inte helt rätt. Det finns ju någonting med själva bibeltexten som är ganska fantastiskt också. Som visar att Bibeln är någonting mer än en vanlig bok. Den bibeltext som vi läser idag är en översättning av handskrifter som har en nästan mirakulös samstämmighet. Om vi tar Nya testamentet så finns det mer än 5000 kända handskrifter på grekiska av Nya testamentet. De äldsta bitarna av dem är från 130 ungefär efter Kristus. Alltså det är bara 35-40 år efter att den sista bibelboken skrevs. Och hela Nya testamentet ligger någonstans på 300-talet, så finns det exemplar av hela Nya testamentet. Över 5000 handskrifter. Man kan göra en jämförelse. Det finns liksom från ungefär samma tid så finns Livius romerska historia. Den är ungefär samtidigt och det finns ingen som tvivlar på den historiska autenticiteten heter det. I Livius romerska historia. Där är det äldsta exemplaret man har hittat från 900-talet efter Kristus och det finns 20 kända exemplar. Vår bibel, vårt nya testament, 5000 samstämmiga handskrifter. 1947 så hittade man det som kallas för Döda havsrullarna i Qumran, några kilometer från nordvästra stranden av Döda havet. Om man tar i de här, det är alltså då Gamla testamentet, textrullar från Gamla testamentet. Om man tar Jesaja 53 till exempel från de här handskrifterna, jämför dem med vad man hade tidigare, 1000 år yngre handskrifter. Så här att Jesaja 53 innehåller 166 ord på hebreiska. Det betyder fler på svenska, men 166 ord på hebreiska. Mellan de här, 1000 år emellan de här handskrifterna, så är det 17 bokstäver som skiljer sig åt. 17 bokstäver. 10 av dem är alternativa stavningar. Det är som man stavar Krista med C eller K. Liksom. Det står det inte om Krister i. Ja, du vet. Jag kunde ha gjort det. Nej. 4 är konjunktioner, liksom sådana här ord som och eller men som dyker upp. Och sen är det 3 ord kvar då, och det är sådana här ord som man har lagt till efter 1000 år ungefär för att göra texten lite grann tydligare. Till exempel ordet ljus som har lagts till i vers 11. Det står att han ska se. Och så har man 1000 år senare lagt till. Vad är det han ska se? Han ska se ljus. Den typen, alltså det finns en enorm samstämmighet i de skrifter som är grunden för vår bibel. Det kan man bara veta. Sen en sak till som jag tycker är lite fascinerande, eller rätt mycket fascinerande. Jag skulle önska att jag hade mer tid att ägna åt just det här. Men det får vi ta en annan gång. Men det är precis som att bibelns författare då och då tycks ha en kunskap om saker och ting. Flera hundratals år innan vetenskapen kunde beskriva dem. En sån grej. Det är att de flesta som har gått i skolan vet lite grann om hur det, vi kallar för det hydrologiska systemet, fungerar. Hur många vet vad det hydrologiska systemet är? Ja, jag känner att jag behöver upplysa det då. Det handlar ju om hur vatten rinner från bergen genom floderna ut i havet. Och när vattnet kommer ut i haven och de stora sjöarna så värms det upp och bildar en ånga som blir till regn så småningom. Den regnen vattnar jorden. Och sen så rinner det här vattnet ner från bergen och genom floderna och ut i havet. Och så värms ytan upp och så stiger det upp igen. Du vet, det här kretsloppet som vattnet tar. Och den kretsgången, det hydrologiska systemet, beskrivs vetenskapligt första gången på 1580 av en fransman som heter Bernard Palissy. Men det verkar som att Jesaja hade lite koll ungefär 2000 år före Palissy. För han säger så här, liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit. Förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så bröd till att äta och så vidare. Wow! Det är till och med Jobs bok som är, man räknar, det är den allra äldsta bibelboken. Så finns den här kunskapen. Vattnets droppar drar han uppåt. Det strilar som regn från dimman. Det strömmar från skyarna droppar i mängd över människorna. Wow! Ja. Men det som är speciellt med Bibeln allra mest. Det viktigaste av alltihop. Det är ju vad Bibeln gör med mig. När jag läser den. Och där är den stora, stora skillnaden mellan Guds ord, Bibeln och alla andra böcker. Jag har massor med böcker hemma. Du kan komma hem och titta. Jag har en jättestor bokhylla. Massor med böcker. Men det finns väldigt få av dem som har påverkat mitt liv något speciellt. Eller hur? Ja, det vet ju inte du. Men du vet ju om dina egna böcker. Jag möter Jesus i Bibeln. Jag möter hans tankar. Jag möter hans vilja. Men jag möter också hans kärlek, hans nåd och hans barmhärtighet. Ibland så upplever jag i mitt liv sorg och förtvivlan. Och då möter ordet mig med glädje och hopp. Ibland är min själ orolig. Men i ordet möter jag frid som går över allt förstånd. Ibland är jag villrådig och vet inte varken det ena eller det andra. Men ordet leder mig rätt. Och ibland så är jag helt utmattad och helt tom. Men ordet fyller mig med kraft och liv. Och ibland så längtar jag så desperat efter ett möte med Jesus Kristus. Och vet du, i ordet finner jag honom. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Det här är ett sådant här bibelord som många av oss som har varit med ett tag, vi kan det här. Och det är väl kanske det vi allra mest tänker på när Bibeln talar om Bibeln. På något sätt. Men det är sällan vi läser sammanhanget som leder fram till det här. Därför grejen är att det här, vers 105, är en slutsats av någonting som psalmisten har sagt tidigare. Han säger så här, vad jag älskar din undervisning. Hela dagen begrundar jag den. Hur många? Nej. Dina bud gör mig visan mina fiender. De är hos mig för evigt. Jag är klokare än alla mina lärare. Hur ofta har man inte känt det? Jag förstår mer än de gamla. Du behöver vara över 60 år för att få säga det. För jag håller dina befallningar. Jag håller mina fötter borta från varje ond väg för att följa ditt ord. Jag viker inte från dina domar för du undervisar mig. Vad ljuvligt ditt ord är på min tunga. Sötare än honung i min mun. Av dina befallningar får jag förstånd. Därför hatar jag lögnens alla vägar. Ditt ord är mina fötters lykta och ljus på min stig. Alltså det är en text som uttrycker en sån kärlek till Guds ord. En sån längtan efter att få fylla sig med ordet. Och det finns ganska många sådana texter om Bibeln, i Bibeln. Som Jeremia till exempel. Dina ord kom och jag åt dem. Ditt ord blev mitt hjärtas fröjd och glädje. För jag är uppkallad efter ditt namn, Herre Gud. Ditt ord blev mitt hjärtas fröjd och glädje. Och jag har en känsla av att det är så som vi ganska många skulle önska att det alltid var. Och för många är det säkert så. Men jag vet också att för ganska många så är det där att vara fylld av Guds ord och ha sin glädje i Guds ord och att läsa ordet regelbundet, det är liksom ett mål som känns ganska avlägset. Och precis som vi pratade om bönen förra söndagen och konstaterat att för många så är det där med bön ganska mycket en källa till dåligt samvete och lågt andligt självförtroende. Så kan det vara så när det gäller Bibeln och att läsa Guds ord också. Alltså det är ju sådana där grejer som hamnar under kategorin borde. Vi borde be mer, vi borde läsa Bibeln mer. De flesta av oss känner det så. Jag borde nog läsa Bibeln ännu mer. Även om du läser Bibeln ganska mycket så kan man ändå ha den känslan. Jag borde nog läsa Bibeln ännu mer. Och när jag talar om Bibeln idag så är det inte för att jag vill öka på någons dåliga samvete eller lägga en börda på någon. Utan min önskan är med det jag säger idag, det är att få hjälpa dig att få tag på hur du kan läsa. För att Bibeln ska vara den där källan till glädje och frid och hopp som det är meningen att den ska vara. För grejen är att jag tror inte, jag sticker ut hakan lite grann. Men jag tänker inte att det är så där särskilt svårt att läsa Bibeln. Och det är inte särskilt svårt att förstå den heller. Och det kan man tycka, det var ju lite kaxigt att säga det. Hur många års teologi har du läst? Inte så där jättemånga, de här unga människorna. Fast det kan också vara att de behövde mer tid på sig. Men i alla fall. Men du vet, om vi vänder tillbaka till psalm 119. För ett ögonblick. Så står det också så här. Där, när dina ord öppnas. Ger dem ljus och förstånd. Åt enkla människor. Det står ingenting om teologer där. Eller hur? Det står ju ingenting om de supersmarta professorerna och de högintellektuella. Det är bara liksom, Guds ord kan ge förstånd åt enkla människor. Jag tycker det är bara så skönt, för det är så jag känner mig, en enkel människa. Och jag hoppas att du gör det också. Känner du att du är någonting annat så är det synd, för du har fel. Det är någon som jag kommer inte ihåg vem det var nu som sa, men ordet är enkelt. Det behövs många års teologistudier för att krångla till det. En sak som jag tänker är så viktig att förstå som hjälper dig och mig i vår bibelläsning, det är att förstå att Bibeln är en berättelse. Och det är en berättelse. Den här stora bilden. Ja, visst, det är en massa olika författare och den är skriven under många, många, många år. Men Bibeln är en sammanhållen berättelse som sträcker sig från evighet till evighet. Och för att förstå vad Bibeln handlar om, så behöver du och jag få tag på den där övergripande storyn. Om hur Gud som är kärlek skapar människan så att han kan ge sin kärlek. Och ta emot kärlek tillbaka. Och hur den relationen går sönder. Men att Gud gör allt under århundraden för att reparera, upprätta, förlåta och hela. Hur han själv blir en av oss för att befria oss från oss själva. För det är faktiskt det han gör. Från vår egen ondska, från oss själva. Och hur en dag allt kommer att återställas och bli det som Gud från början tänkte med skapelsen. Det är storyn. Det är vad Bibeln handlar om. Rakt igenom. Och har vi inte med det i vår bibelläsning så missar vi hela grejen. Jag ska citera mig själv. För det här har jag sagt en gång. Och det här är riktigt bra. Jag skulle nästan haft en bild på mig där också. Lyssna här. Bibeln handlar inte särskilt mycket om dig och vad du bör eller inte bör. Inte ens om vad du får eller inte får. Bibeln handlar om Gud. Vad han har gjort, vad han gör och vad han kommer att göra. Det är bra. Det är värt ett citat, eller hur? Mitt i en predikan. Och det finns några missuppfattningar som vi gör, tänker jag, när vi läser Guds ord. Jag ska bara dra det här lite grann snabbt. Ett problem är om vi börjar läsa Bibeln som om det vore ett regelverk. Alltså Bibeln innehåller en massa regler och lagar och bud och alltihopa där. Men det är inte det som är själva poängen med Bibeln. Det är ju faktiskt så att du får läsa 50 kapitel i första Mosebok och sedan 19 kapitel in i andra Mosebok innan du kommer till en lista med regler. Eller hur? Innan det får vi inledningen på den stora berättelsen. Och grejen med de här reglerna och lagarna är att väldigt många av dem gäller inte ens oss. Det kan vara bra att ha med sig det. De gällde det judiska folket där och då. Några gäller fortfarande, men en del rör faktiskt inte oss. Det är därför som jag kan ha en t-shirt av blandmaterial. Därför att den regeln, det finns en regel om det i Gamla testamentet. Den regeln gäller inte oss. Visst är det rätt skönt? Jag har ju inte råd med sån här kashmirtröja. Det är därför som vi inte kastar sten på folk som begår äktenskapsbrott. Vi gör inte det i vår kyrka. Eller vi slår inte ihjäl folk som jobbar på söndagar. Det har jag aldrig gjort. Och det är till och med så bra så att också vi som har dålig syn för att komma in i vår helgedom. Det finns regler som inte gäller oss. Om vi betraktar Bibeln som huvudsakligen en lagbok så hamnar vi i det som kallas för lagiskhet, i en fördömande attityd. Och så får vi en felaktig bild av Gud. Som den där evige polisen som försöker sätta dit oss med sina lagar och regler. Det är inte Bibelns syfte. Sen finns det misstaget som vi ibland gör, tänker jag. Att vi läser Bibeln som något sånt här daily motivational, dagens inspiration. Eller det jag kallar för carpe diem-syndromet. Vad är det? Ja, men du vet, alla de här skyltarna överallt. Fånga dagen. Jag vet inte vem det är som släpper loss den hela tiden. Men i alla fall. Alltså grejen är så här, i mitten på 1500-talet så infördes versnumreringen i våra bibler. Och det är ju smidigt när man ska tala om vad det är man vill läsa. Men samtidigt så kanske det också var en aning förödande. Därför att det uppmuntrar på något sätt oss att se Bibeln som en samling isolerade one-liners. Så där 31173 eller 31102 beroende på vilken översättning av Bibeln du har. Det är antalet versar i Bibeln. Vi betraktar det som isolerade one-liners, ibland två liners då. Och det är ju liksom inget fel att fylla sociala medier med vackra bilder, med fina bibelord och alltihopa. Men jag tänker att det kan vara bra att ha lite eftertanke. För vad är det för bibelord som vi sprider på det här carpe diem-sättet? Att i 99% så handlar de texterna som vi skickar runt i olika sociala medier så här, handlar om löften och välsignelser. Det är väldigt sällan du har en solnedgång med ett domsord från Amos. Jag ska komma till dig och förgöra dig, så här. Men grejen är, det handlar om löften och välsignelser. Jag måste skärpa mig nu. Grejen är, det är ju då blir det ofta inte längre löften och välsignelser i en kontext, i ett sammanhang. Utan plötsligt har det där löftet blivit ett allmänt löfte som gäller för vem som helst, när som helst och i vilka omständigheter som helst. Och jag tror inte att det är så vi ska läsa Bibeln. För risken är att om det är så vi läser Bibeln, lösryckta citat och löften, så kommer vi att bli besvikna. Gud står för sina löften, det har han alltid gjort och kommer alltid att göra. Han sviker inte sina löften. Men vi kan inte slita loss dem från sin kontext. Därför att så gott som alla Guds löften innehåller eller är sammankopplade med ett om. Om du omvänder dig. Om du ropar till mig. Om du, så ska jag. Löftena är en del av den stora berättelsen. Och jag tänker att de bör läsas och förstås i sitt sammanhang. Det betyder inte att vi inte kan hämta mod och styrka och kraft i de olika löftena som finns. Men vi ska läsa dem i sin kontext. Egentligen borde vi läsa hela Bibeln i sin kontext. Vi hade ett samtal häromdagen i teamet. Vi var med tillsammans. Någon citerade ett bibelord. Och upplevde det här känner jag är på gång. Det här är vad Gud vill. Det ordet från Amos där det står att jag ska sända en hunger bland mitt folk och en törst. Inte efter bröd och vatten, men efter mitt ord. Det låter väl härligt? Eller hur? Visst låter det jättebra? Men om man läser sammanhanget så handlar det inte om ett löfte som du kan sätta på en vacker solnedgång och skicka runt på sociala medier. Utan det är ett domsord. Där Gud säger, jag ska göra er hungriga efter mitt ord. Men eftersom ni har svikit mig och eftersom ni har vandrat bort ifrån mig så ska ni vara sugna på mitt ord. Men ni kommer inte att få tag på det. Vi behöver läsa ordet i sitt sammanhang. Amen. Sen så finns det en del som läser hela Bibeln och betraktar liksom hela Bibeln som någon sorts mysterium, en kod som man ska knäcka, något man ska lista ut. Man söker hela tiden efter en djupare, hemlig innebörd i texterna. Kom för en del år sedan, det som var rätt populär, inte minst i sådana här pingstkarismatiska sammanhang som vi är. Liksom en bok om Bibelns talmystik. Att varje bokstav och varje ord har ett talvärde som betyder det där. Och så. Och att det finns hemliga budskap i hur texterna är sammansatta och allt det där. Och jag tänker att det kanske det gör. Men Men Bibeln går att förstå för enkla människor. Amen. Du behöver liksom ingen krypteringsapparat för att förstå vad Gud vill säga i den stora berättelsen. Finns det någon som snöar in på vissa ämnen? Liksom? Det blir som att det som de är intresserade av, det är det enda som Bibeln handlar om. Och det här som jag är intresserad av, det borde alla kristna vara minst lika intresserade av som jag är. Och ofta så systematiserar dessa män, för grejen är att det är till 99% män. 99,5% män som håller på med det. Grejen är så, jag har aldrig mött en kvinna. Jag har varit pastor i över 40 år. Jag har aldrig mött en kvinna, en församling, kvinnlig församlingsmedlem som har kommit till mig för att diskutera årsveckorna i Daniels boken. Aldrig. Men män gör det. Vad är det för fel på oss? För grejen är att de här som snöar in, de fastnar så ofta i tankar om tidens avslutning och Jesu andra tillkommelse och uppryckandet och när det ska ske, tusenårsriket och årsveckor och tidsåldrar och antikrist. Vet jag, väntar inte på antikrist. Jag väntar på Jesus. Vet jag, behöver inte veta vem som är antikrist. Jag kan ärligt säga att jag struntar i vem som är antikrist. Jag väntar på Jesus Kristus. Det är väl inget fel i att fastna i det där? Jo, det är det. Men i alla fall. Du kan hålla på lite grann med det där. Det är okej. Men se till att du inte fastnar där. Så att du missar den stora berättelsen. Jag tror jag har berättat om killen som var föreståndare på en lägergård där vi hade bibelskolor för tonåringar på somrarna. Han kom en kväll och visade, jag måste få visa det. Så tog han mig till garaget och ut huset och garaget och bakom det här. Så hade han gjort i ordning ett rum. Och så hade han gjort det, en sån här jättestor grej som en del har när de bygger modelljärnvägar. Så där hade han gjort det. Han hade satt upp ett slag som han har hittat i Gamla testamentet. Med små figurer så här. Där är den stammen och där är den stammen och där är den stammen. Och det där hade han lagt 6,5 år på att bygga upp. Och det är klart att folk får ha en hobby, men om du fastnar där så du inte ser den stora berättelsen i Bibeln, så är det ju någonting som har gått snett. Okej, det där var då 3 stycken inte särskilt hjälpsamma sätt att läsa Bibeln på. Så vi kan väl kanske ge ett par tips. Det lyser rött här, jag har gått över min tid, men det gör ju inget. Du har väl inget för dig idag ändå? Får jag ta några minuter till? Ja, hur ska jag läsa då? Läs med förväntan. Förvänta dig att Gud ska tala till dig genom Bibeln. Teologen, prästen, författaren John Stott, en av de riktigt stora evangelikala teologerna, har sagt så här: Gud talar än genom det han har talat. Förvänta dig när du öppnar din Bibel att Gud ska säga någonting till dig. Och vet du, det kanske betyder att du inte ska läsa 10 kapitel på raken. Det får du göra, men det kanske betyder att du får någonting mer ut av det och du är mer mottaglig, har lättare att ta till dig ett par verser i taget. Men läs dem i ordning och läs dem i sitt sammanhang. Hoppa inte hit och dit. Läs en bibelbok i taget. Så du får med dig sammanhanget, den stora berättelsen. Jag vill säga, om du är ny i tron, eller om du inte har, du kanske har varit troende länge i många, många, många år, men aldrig riktigt liksom fått ordning på din bibelläsning, läs evangelierna och lär känna Jesus Kristus. Amen. Läs uppmärksamt, ställ frågor till texten. De här som vi har pratat om, vem har skrivit det här? Vem är det som talar? Vem är det som handlar till? Vem är det här skrivet? I vilken situation? Varför finns den här texten med den stora berättelsen? Vad ville författaren, egentligen då Gud, uppnå med det här? Det är viktigt vem det är som säger saker när du läser Bibeln. Att liksom inse, vem är det som säger det här nu? För jag vet att det finns saker som står i Bibeln som inte är sant. Eller hur? Och där fortsätter vi nästa söndag. Nej. I psalm 14 står det, det finns ingen Gud. Om du då bara tar det och rycker ur sitt sammanhang som vi är bra på, så blir det ju väldigt jobbigt. Det står faktiskt lite grann mer. Det står, dårarna säger sina hjärtan, det finns ingen Gud. Det är viktigt att ställa frågan till den, vem är det som säger det här? Det finns vissa saker, om man nu tar Jobs bok som vi var inne på en stund sedan. Det finns vissa saker som hans så kallade vänner säger, som man bara känner, kan inte du vara tyst nu? För det du säger nu stämmer inte med resten av Bibeln. Vem är det och till vem är det som det talas? Det finns texter där det är väsentligt att fråga, till vem talas det här? Det finns ett praktexempel i Lukas 9, så säger Jesus så här. Den som inte är mot mig är för mig. Medan han i det 11:e kapitlet säger, den som inte är för mig är emot mig. Vilket är det? Det är olika mottagare av de här texterna. Den som inte är med är emot, säger Jesus till de som borde veta, som borde vara troende, till fariser och skriftlärda. De som borde ha koll. Medan det han säger att de som inte är emot, ja men de är för, det säger han om vanliga människor som inget vet. Och så liksom inkluderar han dem, men de som borde veta, de borde också ta en ställning. Det är vad han säger. Vem är det som talar och vem sägs det till? Ställ frågor och fundera över vad Gud vill säga till dig. Nu måste jag fortsätta. För det, ja, tredje eller något. Låt ordet forma dig. Låt ordet leda dig. Jag tänker att vi intellektuella svenskar, ibland bara återvända till en väldigt barnslig tro. Att om Guds ord säger någonting så är det så. Därför jag brottas med mitt förstånd. Har ibland en och annan invändning. Om man ber för sjuka, mitt förstånd säger att det kommer inte hända någonting. Det säger min hjärna till mig. När jag ber för sjuka. Ändå verkar Gud. Därför det finns något annat i hjärtat och det finns något annat hos Gud. Alltså vi behöver återvända till den här barnsliga tron. Om Guds ord säger någonting så är det ju så. Ibland behöver vi nog också fundera över vad är den yttersta auktoriteten i mitt liv? För det är ganska lätt att vi sätter liksom ordets givna plats i våra liv. Ersätter det med någonting annat. Våra egna tankar. Politik, forskning, ibland predikanter. Eller en trohet till en rörelse. Jag har mött mer än en äldre pastor som jag har tjänat rörelsen. Och då menar man pingströrelsen. Jag har tjänat rörelsen i 50 år. Jag ska säga, jag har inte tjänat pingströrelsen en enda dag i mitt liv. Jag tänker inte göra det heller. Men jag tjänar gärna Jesus. Amen. Ja, du fattar skillnad. Låt ordet forma dig, bli ett med ordet. Sista punkten, det här tror jag är jättebra. Läs Bibeln tillsammans. Jag tror det är jättebra att läsa Bibeln ensam i stillhet och alltihopa det där. Men jag tror det är också bra, kanske till och med bättre, att läsa Bibeln tillsammans med andra människor. Vi har blivit så extremt individualiserade. Så här skriver Paulus till Timoteus, fortsätt att högläsa ur skriften och förmanar och undervisa tills jag kommer. Du behöver inte läsa Bibeln högt för dig själv, det kan du göra. Men läs Bibeln tillsammans med andra människor. I Efesierbrevet så skriver Paulus att det är tillsammans med andra troende som vill känna Jesu kärlek. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek. Tillsammans med de heliga. Så läs tillsammans. Läs Guds ord tillsammans. Har du ingen att läsa Bibeln med, så kom hit. Jag tänkte faktiskt, vi har pratat om det här, jag har tänkt på det här ett tag. Att vi kanske behöver hjälpa varandra att läsa Bibeln. Så istället för att gå med dåligt samvete, känner att det där blir aldrig av. Jag skulle ta mig tid, men det blir inte. Man kör den här gymmodellen på något sätt. Man bestämmer sig i början på ett år, nu ska jag läsa Bibeln. Jag ska läsa igenom Bibeln på ett år. Det tar 80 timmar och nu ska jag läsa Bibeln. Och man kommer 3,5 vers in och sen har man somnat. Tänk om vi skulle läsa Bibeln tillsammans. Tänk om vi skulle träffas en gång i veckan och inte göra någonting annat. I en halvtimme eller någonting. Bara läsa Bibeln. Jag tänker att det kan vara en hjälp för den som inte får snurr på det här på egen hand. Och det kan vara en hjälp för oss som har läst Bibeln i väldigt många år också. Att bara få mötas och upptäcka tillsammans. Så när det är slut med den här ekumeniska böneveckan och så här. Från och med, jag tror vi kör nästa söndag. 17:00. Så är du välkommen till andagsrummet. Så läser vi Bibeln en halvtimme tillsammans. Ta med en Bibel. En fysisk Bibel. Vi behöver fysiska. Vi har funderat ibland på om vi hjälper eller skälper när vi kör bibelversar på skärmen här. Men på söndag, nästa söndag 17:00. Ta med dig en Bibel. Har du ingen fysisk Bibel? Så jag går in i andagsrummet. Så står en bokhylla där. Ta en Bibel där. Och är det någon som frågar, vem har sagt att du får ta den? Så säger det har Kristus sagt. Det finns någon bibel där. Det finns en hög Nya Testamentet som goda nyheter har droppat här ute någonstans. Där. De är ju egentligen inte till för oss kyrkbesök. Ta dem ändå, för de har fler. Är det okej? Okay? Ja, vad bra. Och har du fortfarande ingen bibel, om alla tar slut i andagsrummet och det inte finns några här, kom till mig så ska jag köpa en bibel till dig. Om du lovar att du kommer hit på söndag 17:00 och läser bibeln med mig en halvtimme. Är det okej? Okay? Nu har jag ingen bra avslutning på det här, så nu går jag och sätter mig. Amen.